Podplay. I veckans minneslucka.
Ja, men jag får göra det med mina fingrar. Så han börjar så här massera mina bröstvårtor.
Så där stod jag framför nyhetschefen, programchefen. Och
han såg likadan ut som jag ser ut nu.
We're not into your fucking shit glam. Glam sleaze rock. Motherfucker. Bara skriker.
Välkomna till minnesluckan med mig, Nicke Borg.
Och mig, Janne Innanfors.
Känns våra namn bekanta så beror det på att vi båda är programledare på radiokanalen Rockklassiker. Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Jag har ju även mitt band Backyard Babies, vilket betyder att vi gör en hel del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Och det här idag är ju säsongspremiär. Vi är tillbaka efter ett sommaruppehåll. Jag har inte sett dig, Janne, på över 5 veckor.
Det känns sjukt, men jag har varit här hela tiden.
Ja, jag vet. Jag vet däremot vad du har gjort den här sommaren. Och det kommer vi såklart prata om idag. Det har varit en både händelserik, rolig och tråkig sommar på alla olika sätt. Men jag tycker att vi rivstartar som vi alltid gör genom att öppna en ny minneslucka. Janne, vart ska vi bege oss idag?
Jo, vi ska tillbaka till året då Led Zeppelin och Janis Joplin blev invalda i Rock and Roll Hall of Fame. Det var också då det första IVF-barnet föddes i Sverige. Vet du vad det innebär, Nicke?
Nej, inte riktigt.
Alltså via mikroinjektion av spermie i en äggcell.
All right.
Fredsavtalet i Dayton slöts och avslutade däremot Bosnienkriget. eBay grundades det här året och mitt bästa eBay-köp är ju lätt den här upplösbara tanken jag har i poolen som gjorde till mig Hannes i Sabaton Avis. Och så släpptes den här låten det här året.
Mr. Bombastic. We are some bombastic, romantic, fantastic lover.
Shaggy alltså med Bombastic, kommer du inte ihåg den?
Jo, men jag bara mer undrar varför du valde ut den som något så exemplarisk låt ifrån 95. Okej, okay, ja. Okej.
Okay. Jag kanske ringer oss efter alla dessa veckor. Sydafrika höll sitt första lokala val där alla raser fick rösta. En av världens mest kända rättegångar pågick det här året, den mot O.J. Simpson. Och han frikändes ju också för mordet på exfru Nicole och hennes vän Ronald Goldman. Jag har sett alla sådana här dokumentärer om det. Det är så sjukt.
Men du är lite inne på den genren, om man säger så. True crime, ja, mord och hemskheter. Ja. Yes.
Det var en ökande spänning också mellan Tupac Shakur och The Notorious B.I.G. vilket bidrog till den ökända East Coast-West Coast-rivaliteten bland alla rappare där i USA. Windows 95 släpptes och då borde man ju förstå vilket år vi är på, för denna film hade också premiär det här året.
Terrain seems a bit unstable.
Hello?
Oh, yeah.
Whoa.
My name is Woody, and this is Andy's room.
It's... Watch yourself.
Walt, who goes there?
Don't shoot. It's okay. Friends.
I am Buzz Lightyear.
Toy Story.
Jajamän. Yeah. Du kunde den. Jag trodde inte du skulle sätta
Buzz Lightyear och Woody, det var där jag tog det på helt enkelt.
Det var den första långfilmen som var helt animerad med datorgrafik och blev också en enorm framgång det året.
Det kommer väl en ny, eller har kommit en ny? Inte fan, ja, jag. De har gjort så många som helst.
Ja, nu är det ju till och med en egen Buzz-film där jag har varit med och gjort röst i.
Va?
Ja, Lightyear heter den.
Wow. Vadå, någon sån här svenska...
Ja, exakt.
Wow. Ja. Dubbningen på att säga, vad heter det? Ja, precis. Ja.
Vi ska alltså tillbaka till 1995.
Yes, 95 är det som gäller. Jag, alltså det... Nu, jag är så exalterad över det här avsnittet idag för att vi har haft ett uppehåll och det känns som att det bara bubblar. Jag är liksom så otroligt mycket grejer jag skulle vilja dela med mig av och prata om. Men nu ska vi fokusera på 95. Mm. Jag kommer ihåg en väldigt specifik grej. Jag och mitt Backyard Babies hade ju flyttat till Stockholm året innan och börjat liksom göra oss lite hemmastadda i Stockholms nattliv och verkligen nu jäkla ska vi satsa, bli rockstjärnor på riktigt. Vi hade ju lite tatueringar och sån här grejer, va? Men det saknades piercing. Och nu ska man komma ihåg att 95 så fanns det fan med ingen piercingstudio i varenda gathörn som det gör idag, som lika vanligt som en pizzeria eller en hårfrisörsalong. Utan 95 så fick man fan jobba för att skaffa en piercing. Jag hade sett att en del LA rockers, jag tror Axl Rose hade ju en piercing. Och även jag hade börjat lyssna på Biohazard och såna här band. Han hade ju någon sån här larvig piercing i ögonbrynet sådär. Så det hade ju börjat liksom komma. Men det var ju långt ifrån så utbrett som det var under en period. Det var enda jävel hade en piercing precis överallt. Det gick ju lite överstyr kan man säga ett tag. Så jag vet inte fast det riktigt exakt hur vi kom i kontakt med det här stället man kunde göra en piercing. Vi bodde ju som sagt i Sundbyberg. Fanns ingen piercingstudio inne i Stockholm, så vi fick tag på någonting som hette IPIS. Och det stod för intimsmyckade par i Sverige.
Va?
Ja, ringde där och sa, ah, hej, jag vill ha en piercing i bröstvårtan. Jag och min trummis Peder Karlsson var det som begav oss iväg på detta äventyr. För det var ett äventyr. Det här stället då låg i Nacka, lite utanför Stockholm. Så vi tog bussen någonstans, någon busshållsplats riktigt avlägset. Där vi har bestämt träff med den här mannen. På IPIS. Då kom han så här i en sån här skåpbil, någon sån här caddy typ. Men du vet, riktigt när lammen tystnar. Ja. Inte Hannibal Lecter utan han, den här läbbiga mörden. Som för övrigt har en piercing som han håller på och talla på hela tiden. Han har den där tjejen nere i den där brunnen. Ja, vi hoppar in, bara en sån här sak man gjorde 95. Vi hoppar in med den här helt okända mannen. Han såg väl rätt trevlig ut, men det gör ju alla massmördare. I hans skåpbil. Och sen bär det av mot något så här avlägset villaområde utanför Nacka. Vi kommer fram till hans villa. Där är han och hans fru här inne. Hälsa välkomna. Vi bara, vad fan är det här? Vi ska ju till liksom, vi ska inte piercing studio. Följ med. Så går vi ner i källaren. Då får vi först gå igenom en sån riktig torture chamber. En sån här sexrum. Det var ett så här stort kors på väggen med så här bondage-kättingar som man kan bli uppspänd på. Så här, vi bara, vad fan är det här? Men vi bara trallar på som att vi ska fan pierce oss. Sen kommer vi in till ett rum innanför där då, och då är det sån här sjukhusbrits. Ett helt så här kliniskt rum. Jaha, okej. Okay, och jag är först så här. Och så hoppar upp på den här britsen. Och jag vill ju ha liksom då hål i båda bröstvårtorna. Och så säger han till mig, den här mannen, så här, tar på sig gumman. Ska, vi måste göra dina bröstvårtor lite styva. Annars går det inte.
Nu kommer det, den här sista färden. You got a really pretty mouth.
Är det okej? Okay? Då tar han en isbit. Och du vet, det är så här som mina jävla bröstvårtor vänder sig precis inåt. De blir icke-existerande. Det här går inte. Jag måste ju ha bröstvårt för att kunna pierca. Ja, men jag får göra det med mina fingrar. Så han börjar så här massera mina bröstvårtor. med den här plastan. Och jag bara känner så här, det är så roligt för att när jag tänker så här idag, han har ju lagt benen på ryggen och bara dratt. Men då, Danny Fem, bara, kör, jag ska fan ha den här piercingen. Det slutar ju med att jag får två riktigt bra piercade bröstvårtor. Även min trummis Ped då, han gjorde igen. Och vi sticker därifrån och är jättenöjda och glada att betala. Liksom han skjutsar tillbaka oss till busshållsplatsen. Jag är till och med tillbaka där något halvår senare och sätter i en större ring. Och sen går ju då några år framåt och sen finns det ju då piercingstudier precis överallt. Och det är inget konstigt liksom att göra en piercing. Så att det där är för mig en riktigt rolig historia från 1995. Nu har jag inte de där länge kvar i bröstvårtorna. Men jag menar...
Men blev det bra? För jag har ju sett vissa så här, man har ju sett skräckexempel på liksom när bröstvården blir jättestor helt plötsligt och sånt.
Jo, men det vill jag ska komma till. De här var ju überproffs.
Ja.
Jag kan tänka mig att de då, med tanke på vad de hette, intimsmyckade par i Sverige, att de piercar bra mycket mer avancerade ställen än bröstvårtorna.
Oh,
så
ja.
De visste vad de gjorde. Jag försökte googla det fram, det finns ingenting om det där längre.
Jag älskar att ni vågar gå ner i en källare, precis, förbi ett BDSM-rum och tänka, men här ska vi nog vara.
Ja, här ska vi nog vara, precis.
Ja, det är roligt. Men, jag piercade mig inte 95, men däremot när jag blev piercad första gången så var det, sen nu, det var ju Tommy Lee och Metal Crew och sånt. Han hade väl i näsan.
Precis.
Mm, så det fick jag av min polare på Alla hjärtans dag. Ja, då gick vi in på ett vanligt ställe, eller en tatuerare, för där finns det oftast piercer också. Så,
precis. Att,
så fick jag en sån, och sen blev det också en till i läppen när vi var i Danmark, Köpenhamn. Och då, för jag ville pierca tungan först, men då var min sån sträng för långt fram, så jag fick inte. Det får fortfarande inte göra, tror jag, om man inte klipper bort den, och det kände jag att jag inte ville. Men då hade jag helt plötsligt massa piercingar. Körde thai-boxning, vilket är drygt, för jag måste ta bort dem nästan varje gång då, eller tejpa dem. Och sen så skulle jag dessutom göra en arbetsintervju på Sveriges Radio Sörmland i Eskilstuna bara några dagar efter. Så jag tänkte, Sveriges Radio, det känns lite så här. Det var ändå rätt tidigt i liksom åren. Så jag bara, nej, jag tar nog bort dem här liksom. Annars blir det dåligt. Så jag tar bort dem. Jag är fortfarande rätt trött efter den här tunga Alla hjärtans dag-resan med polare till Danmark. Det var inte så att det var kärlekssemester vi var på direkt. Så jag går in där, jag är jäkligt nervös. Och då får man sätta sig vid ett bord med tre personer. Det var programchefen, nyhetschefen och också så här vdn för Sörmlands Sveriges Radio. Och då hade de ju läst det här, jag hade skickat in och grejer. Och så här, Janne, du beskriver ju att ja, men du är lite spontan och lite galen, så vad menar du med det? Och då kände jag så här, hur fan ska jag förklara det? Så jag bara, men det är nog bättre om jag visar, sa jag. De bara, va? Det blir så här kliniskt rum där de sitter tre personer framför bara det, och så har jag en stol liksom framför deras bord. Så bara det är rätt så här konstig auditionstämning. Så jag bara, men jag har en grej som kallas för fejdehästen. Och då reser jag mig upp. Och för att förklara fejdehästen är alltså att du tar en hand under och så börjar du sparka med ena benet när du står upp och gnäggar som en häst. Så där stod jag framför nyhetschefen, programchefen och
han såg likadan ut som jag ser ut nu. Jag har aldrig fattat den här grejen du håller på med. Jag tänker bara så här. Ja, så går jag bara vidare.
Ja, det så, ungefär så gjorde de också. Och sen tänkte, när jag kom ut därifrån så tänkte jag, varför tog jag ens av mig piercingarna? Vad fan har jag precis gjort? Det där var liksom så konstigt, det var i stridens hetta.
Wow.
Så jag åkte hem och tänkte, det här kommer jag aldrig få. De ringde dagen efter, Janne, du har jobbet.
Shit alltså. Jo men alltså, vilket år var det här, sa du?
Jag minns
men
inte
då,
riktigt.
Men du gjorde ju den piercingen i en piercingstudio.
Ja, exakt.
För att jag menar, om man backar långt innan 95, precis som du sa, näspiercing. Och, alltså, min första piercing, min första hål i örat, det gjorde Dregen på mig.
Ja.
Med en stoppnål som vi hade värmt över en ciggtändare, som var helt glödighet, som bara köttade igenom den genom örsnibben. Ingen risk för infektion där. Nej. Och tryckte i någon jävla ring.
Det var ju det alla höll på med. Min halvstora syra höll också på så. De gjorde det själva. Antingen var att man värmde en vanlig nål. Eller säkerhetsnål gjorde hon också någon gång med, tror jag, som du värmde över öppen
eld. Men det var lite tjockare nål. Och så här, jag tror inte stopp någon på den. Whatever. Som blev så här glödigt. Och så bara tryckte igenom den i örsnibben. Och så satt jag har ju, de där hålen är ju fortfarande kvar. De är lätt jämnväxta såklart. Liksom. Ja. Jag har inga ringar längre i öronen. Det ser ju för jävligt ut. Det har ju liksom töjts och hänger långt ner. När jag gjorde hål i näsan första gången, nu gick jag in till en sån här en vanlig guldsmed i Nässjö. Och där de hade en sån här pistol som de sköt hål i öronen med.
Var väl bra?
Men då flög ju den där lilla pluppen dit automatiskt. Så skulle man ha den i då i x antal veckor, och sen skulle man byta till den. Den pistolen kör han upp i näsborren. Så här, nu försöker jag visa. Alltså, det går ju inte, den får ju inte plats.
Nej.
Så den tryckte in så långt det gick och smällde av en sån jävla pärla liksom i näsan. Den är också, den har ju flyttat sig, så det är ju som ett långt, långt R i min näsa. Jag tog ju bort den piercingen för jag har haft en riktig piercing också och så vidare och så vidare. Så att jag känner att intimsmyckade par i Sverige är bra mycket bättre än att köra med en sån guldsmedspistol.
Och nu har du inga piercings, eller?
Nej, hålen är kvar, men inget krimskrams längre. Jag dejtade en tjej från Oslo som jobbade i en piercingstudio. Jag kommer inte ihåg, jag räknade någon gång. Det är den mest piercade tjej jag någonsin har träffat. Jag tror hon hade 27-30 piercingar. Och de flesta var på ställen som man inte ser.
Nej.
Man har kläderna på sig.
Ja,
så.
Exakt. Ja, Nicky, det är så jäkla skönt att du äntligen är tillbaka på jobbet, så man slipper känna sig så ensam igen nu efter 6 veckor.
Ja, det är det. Men tänker du på något speciellt?
Ja, men nu när du kom tillbaka så hade du faktiskt en matlåda med dig, vilket jag tycker är bra. Det är liksom fint och så. Men jag tänker ju på att jag vet ju om att det är ju inte du som har lagat den här matlådan.
Ja, nej, det är inte jag som har lagat matlådan.
Och jag har ju jävlats med dig en massa år nu under tiden du har varit här angående dina totalt usla kunskaper inom matlagning. Så därför har jag nu inför vår nya säsong helt enkelt skaffat professionell hjälp. Jag tog tag i detta helt enkelt.
Vad har du gjort?
Vi är nu sponsrade av HelloFresh som ska se till så att du lär dig laga mat. Och dessutom så sträcker HelloFresh ut hela sin hand även till våra lyssnare.
Vad menar du då?
Med rabattkoden minnesluckan så får man upp till 1359 kronor rabatt på sina fem första kassar om du inte provat HelloFresh förut. Men har du gjort det och det var över ett år sedan som du hade ditt senaste abonnemang, funkar alldeles utmärkt också. Och Nicky, du älskar ju sötsaker. Och med den här koden då, alltså minnesluckan, så får man en gratis efterrätt med sin matkasse som varar livet ut.
Det där är ju liksom dealarnas deal. Jag sitter ju här med en chokladboll as we speak för att få lite extra energi in i eftermiddagen.
Ja, men du har ju alltid någon punchill eller något sånt med
dig. Jag kanske borde dra ner på sockret, men en efterrätt livet ut vill man ju ha, såklart. Vilken deal.
Jag har ju själv använt HelloFresh sedan pandemin med min sambo. Då jag tröttnar på de här maträtterna som man liksom har i huvudet. Jag tror att man säger att en genomsnittlig person har runt mellan 5-6 maträtter som de känner sig bekväma med att laga. Här får man däremot enkelt 5 stycken kassar med olika rätter. Och till varje kasse finns allt med i som du behöver. Sen är det så här extremt pedagogiskt förklarat och med bilder och allt hur du ska göra. Från början till slut. Det är liksom lekande lätt med färgkoder och grejer också.
Jo, men det är som, jag vill inte låta som en idiot, men du vet, jag har turnerat det hela mitt liv. Och sen när man väl har kommit hem från turner fram och tillbaka så har det liksom inte varit riktigt läge och bara så här, nu ska jag laga massa mat. Sen har jag inga egna barn till exempel, så jag har aldrig riktigt tagit tag i den här grejen. Så det här är helt perfekt. 51 år gammal, nu ska vi lära oss att laga mat tillsammans med HelloFresh.
Ja, men skulle du säga att du antar utmaningen här från mig och HelloFresh, Nicke?
Jajamensan, absolut. Minnesluckan är alltså koden. Ja. Och man fick en efterrätt, vad sa du, livet ut?
Ja, och den koden går du då alltså in och använder på hellofresh.se. Och detta ska bli så jäkla kul att se, Nicke, när du lagar mat. Och det här får vi nästan filma. Jag tänker lite så här, Nicke rockar rätten eller något sånt.
Ja, det här blir toppen. Tack HelloFresh, det här kommer bli riktigt kul. Fan, jag har ju steppat upp i Hem till gården segmentet kan man säga, för att jag har börjat köra våran John Deere-traktor hemma på gården. Alltså, nu är man riktig cowboy. Alltså.
Och det fick man ju se om man såg sommarhälsningen när du satt i
precis.
Den.
Ja, precis. Den har vi sparkat igång, den gamla traktorn. Alltså. Nu jävlar. Det är kul att köra traktor.
Nu är det bara en halmhatt du ska ha.
Ja, precis. Hem till gården heter den här featuren där vi pratar om vad vi har gjort i veckan. Och det här blir lite speciellt idag såklart. För vi har ju säsongspremiär och vi har ju varit, jag har varit ledig. Men vi har inte sett varandra på länge. Och podden har jag haft uppehåll sen i fan innan.
Sen Sweden Rock.
Sen Sweden Rock, ja till och med. Fy fan, sen det är ju aslänge. Nej, men jag har ju pratat om det här hela förra veckan. Jag började ju jobba då på Rockklassiker. Idag är det poddpremiär. Att det här var den jävla sämsta skitsemestern jag har varit med om någonsin. Jag har varit helt ledig i 5 veckor och skitsjuk från dag 1. Först 2 veckor, gå till husläkaren, såhär, borrelia trodde vi att det var, kanske fick penicillin, hjälpte inte ett skit, mådde aså, så hög feberfrossa, fast det är inte någon feber, bara känsla av feberfrossa och allmänt orkeslös och så vidare. Så tillbaks igen till husläkaren, ja, du har lunginflammation. Jaha, men jag har ju inte hostat och inget så här slem eller någonting, men jag har ju känt att det är så här ont och tryckt i bröstet och svårt att andas och så här, tappat orken. Så går ju hela semestern. Sen tillbaks igen precis när jag ska börja jobba förra veckan på akuten. Och så här, det EKG ser bra ut för att det har fast ont i hjärtat och i musklerna runt. Inga konstigheter och det låter inget konstigt med mina lungor längre heller. Men jag mår fortfarande ganska dåligt. Jag fattar inte vad det är. Så att hela semestern har jag varit risig och gått runt och oroat mig. Och fortfarande oroar mig vad det är för fel på mig. Så det har inte varit så jätteroligt.
Alltså det där, det känns ju som det är ganska vanligt däremot. När folk går på semester så blir de inte lika sjuka som dig, men de blir alltid lite sjuka. Även jag har blivit det i början. för att man är så uppe i varv. Så man hinner ju inte återhämta sig och grejer. Och sen så när det blir semester, då liksom slår allting ut.
Jo, men jag vet. Och det är så här skolboksexempel på just den grejen. Och dels är det folk som har varit jättemycket sjukare när de har haft lunginflammation då under sommaren. Vilket många uppenbarligen har haft med hosta och så vidare. Så här, jag har ju bara egentligen mått skit rent kroppsmässigt ont så här. Och sen är det väl den här grejen, när man googlar på utmattningssymptom och så vidare, så är det ju, bockar man ju av varenda jävla ruta, ja, där liksom. Så att det kanske är det. Jag ska väl tillbaka till läkaren och ta mer prover och så vidare. Men jag ska i alla fall berätta då någonting riktigt roligt ändå som jag gjorde under semestern. För trots lunginflammation, borrelia eller vad fan nu än är för någonting, så satt jag mig på ett flyg och åkte till Hamburg den 23 juli för att se Taylor Swift en fjärde gång. I ösregn med lunginflammation kollade jag in ännu ett gig på The Eras Tour, och sen gick jag vilse i Hamburg på natten.
Det är imponerande hur man kan gå vilse när det finns GPS i telefonen.
Ja, men lyssna här nu på idioten. Jag skyller på att jag var så här febersjuk eller någonting så här. För jag är så här, det är så jävla mycket folk. Och den här arenan, Folkparkstadion i Hamburg, då ligger lite off. Så, här. Så jag tänker så här, gå inte för tag på en taxi här. Det är 60-70 tusen plus personer som ska liksom iväg. De flesta har skjuts, de andra ska ner någon tunnelbana, någon U-ban eller vad fan det är. Mm. Jag tänkte, om jag går bort ifrån arenan så borde jag ju få tag på en taxi. Och jag tänker, det är ju lika bra att börja gå mot flygplatsen istället för att gå åt ett annat håll. För då blir det ju dyrare. För jag bodde nämligen på flygplatsen, hotell. Okay. Så jag tittar på GPSen. 3,5 timmar att gå till flygplatsen. Ja, men jag börjar knalla. Och sen kommer jag in i något villaområde. Liksom inte, alltså det börjar bli riktigt konstigt. Jag ser ett par blinkande Swiftie-armband någonstans på någon kyrkogård. Men jag bara, nej, jag vågar inte fråga knappt. Och jag är helt ensam i Hamburg-natten. Batterierna börjar ta slut. Jag har inget vatten. Precis genomsvett och slut efter både då har stått upp sen klockan 2 på dagen. Här är klockan 2-3 på natten. Och så den här var så här sjuk liksom. Och känner så här, nu Nicke, du är 51 år. Vad fan håller du på med? Du står här nu snart utan batteri i telefonen, ensam i Hamburg och mår skitåt och kommer inte till flygplatsen. Du kommer fan missa ditt fucking flyg hem. Så träffar jag ett par till slut som bodde någonstans i området och säger så här, men varför går du inte tillbaks mot stadion liksom så här? För där borde ju taxibilar börjat nu cirkulera. Det har ändå gått 4 timmar sedan konserten slutade. Då tittar jag på GPS med mina sista procent på batterierna. Bara, ja, det är bara 1 timme och 1/4 att gå tillbaks till stadion. Så jag börjar knalla. Halvvägs tillbaka till stadion, som tur är, träffar jag en taxibil. Jag bara ställer mig mitt i vägen, bara stanna. Och så hade jag ju tagit ut lite cash euro, bara, jag vet, jag slänger fan på han 100 euro någonting, kör mig till flygkostet, bara 20 euro någonting. Mm. Han fick så jävla mycket dricks. Han bara, är du säker? Bara, ja, tack, du har räddat mitt liv. Sen lägger mitt bad på hotellet, sover några timmar och åker hem och känner så här, vad var jag var någonstans? Typ glömt bort konserten, för det var så dramatisk natt alltså. Men förr i tiden så tog man det där med en klacksback, men man blir ju lite så här blödig och töntig när man blir lite äldre så här. Man blir bekväm. Alltså att irra bort sig i 3 timmar i hamn, det är inte okej när man är 51 år alltså. Så det gjorde jag bland annat på semestern.
Men regnar det då också hela tiden?
Ja, så regnar.
Nej, fy fan.
Fast det var lite coolt. Men du, alltså fan, nu får du berätta. För du har ju också varit ute på äventyr i Europa.
Ja, jag gjorde också en liknande sån där grej. Hade du någon väska med dig när du åkte?
Nej.
Ingen väska?
Nej, nej, nej.
Inte ens en liten carry-on?
Nej, jo, alltså sån som du kan stoppa under sätena. Go light.
Ja. Nej, det hade inte ens jag när jag flög till London. För jag skulle ju inte ens sova på hotellet, utan jag tänkte, jag partar hela natten.
Just det.
Och sen så åker jag direkt till flygplatsen.
Det där är åldersskillnaden, du tänker ändå så. Jag tänker, det går inte, jag måste så. Okay, yeah.
Så det gick ju hur bra som helst. Vi gick på AC/DC då så. Eller AC/DC då så. Vi gick på AC/DC i London. På, vad heter stadion?
Du ska Wembley. Dit.
Wembley, precis.
Ja, för fan.
Och jag gick inte vilse, utan det var bara, man hittade massa AC/DC-folk och så hängde man med dem. Varpå en av de här var en galen skottsman som heter Keith. Och tyckte allt var shite. Men han åker tydligen runt i någon sån här trailer. Och genom hela Europa. Och så jobbar han inte, utan han bara åker med och följer efter det där AC/DC-spelare. Träffade honom även nu när jag var i Tyskland och såg dem.
Så vi han är på konserten eller?
Ja,
menar
jag. Golden Circle alltid.
Oh, wow.
Och det hade ju faktiskt jag också just i London. Så vi förkrökade lite med honom där, för han bodde precis vid baren. Så först satt vi vid baren, sen drog vi till konserten. Sen efter då så visste vi att baren kommer stänga, men då kan vi ju sitta vid, alltså vid hans trailer och fortsätta dricka. Så det gjorde vi. Och sen så skulle jag då börja bege mig mot flyget. Kanske någon gång, jag tror flyget gick 6. Så vid 4:30 där tänkte jag, nu är det dags att börja bege sig. Lugn och sansad, tänker jag boka en Uber. Då var det inga Uber som ville komma, för det var så sent eller vad fan det var. De var inte där i närheten i alla fall. Så bara, men nu börjar det bli lite stressigt.
Alltså
här.
Jag har Uber, fy fan vad många Uber jag ringde. Ja. Jag har en sån jävla rant om Uber, men det kan vi ta en annan gång. Ja.
Men jag kom i alla fall till flygplatsen i tid. Det var lugnt och resan hem gick toppen, för jag är ju så flygrädd. Men jag var ju så glad och lyrisk och energisk efter att ha sett AC/DC för första gången. Och dessutom suttit och druckit hela natten.
Men var du stupfull?
Nej,
du var lite lagom.
Ja, det var lagom. Så bara kom jag fram till Arlanda och då... Eftersom jag är så nyfiken, jag har alltid undrat vad som händer där, du vet, där tullen står oftast. Till höger in där, bara undra vad som händer där i det där rummet. Och det fick jag uppleva den här gången. För de ser ju mig kommande där. Kanske jag såg lite packad ut i sig. Och så bara, du Stanna, vart kommer du ifrån? Så bara, direkt från London. Bara, utan några väskor. Jag bara, ja. Jag var bara en snabb tur fram och tillbaka. Bara, följ med oss här. Så fick jag gå in i det här rummet. Jag bara, yes, äntligen är jag i det här rummet. Fram med alla prylar ur fickorna. Och det var... Jag blev så glad då också. För bara, kolla! Jag har allting med mig. För jag är ganska ökänd från att bli av med alltid någonting. Det var nycklar. Det var mobil. Det var en poncho. Och en snusdosa. Och jag bara, yes. Det här är ju faktiskt allting jag har med mig också. Eller hade med mig. Och då börjar hon föröra mig lite så här, men vad har du gjort där? Jag bara, jag har sett AC/DC för första gången. Och bara, men är det här något ovanligt eller? Att folk inte har ens en liten carry-on? Ja, det är ovanligt. Och då ser jag den här håriga stora mannen utanför. Shit, nu vet jag vad hon är ute efter här. Hon tror att jag är någon sorts carrier för massa droger. Jag vill inte få ett finger upp i rumpan här nu, känner jag. Så att jag börjar så här, nej men seriöst, sa jag. Det här är min egen 40-årspresent till mig själv. Jag har flygit fram och tillbaka, jag ska åka till jobbet nu. Ja, det var liksom inte lönt. Jag har inte sovit någonstans. Och då säger hon så här, men alltså, vart har du liksom tandborste då? Tandborste har jag inte. Det var den här ponchon som tog det. Men jag tänkte jag ska åka hem nu och borsta tänderna. Och så bara, ja men man vill väl ha underkläder med sig och ombyta. Jag bara, ja, men då måste jag ha en jävla väska. Och säg mig ett enda ställe, ett evenemang där du får mer i väskan nu för tiden. Det hade bara varit drygt eftersom jag inte hade något hotell. Och då börjar hon fatta att okej, men det här, han kanske inte är så skum ändå. Då börjar hon förstå liksom vad jag, för i början skrattade jag bara massa, för jag var så jävla glad. Jag är äntligen i det här rummet och sånt. Så det avslutas med att hon ger mig tillbaka mina grejer och säger, Janne, du är sjuk i huvudet, men du är fri att gå. Och jag bara, tackar! Så sprang jag hem.
Fy fan. Ja, men det är ju ganska intressant alltså, nu är det ju verkligen en riktigt legit anledning. Du får ju inte ha några väskor med dig någonstans. Så ska du då inte ha hotell och flyga bara fram och tillbaka, som jag funderar på att göra nu till Wembley också då, eventuellt. Så klart, vad ska du lägga den någonstans?
Ja. Nej. Då blir du misstänkt och får ett finger i rumpan direkt.
Ja. Jag har faktiskt en av mina barndomskompis som bodde granne med växte upp i Nässjö. Han jobbade på tullen där i Arlanda flera gånger. Och vi brukar ju alltid så här, jag brukar höra av mig till honom när Backyard Babies kom hemifrån någon turné hit och dit, så här, vi skulle skoja med så här, ta Dregen liksom nu, bara för jävlas hit och dit. Så här,
bara, just det.
Hallå där, du där. Stoppa alltid bara Dregen innan man fattar att vi prankar honom. Nej, men det där är ju liksom, ja, fuck alltså. I Sverige, när man hamnar där på Arlanda, det blir ingen fara, men det är inte så roligt att hamna i de här rummen när man är ute i Europa någonstans. Prata dålig engelska eller vad, och känns jävligt irriterade på nu överhuvudtaget att man kommer in i deras land. Så kan jag fråga vår basist i Backyard Babies, Johan, för han däremot har fått fingrar uppkörda. Och han hade faktiskt halsfluss och var skitsjuk, feber och kunde knappt prata. Så han såg ut som en sån riktig heroin-junkie. Och de bara, babbla, nebbla. Och vet du vad det sjuka är? Jag tror fan med det här var, det var till och med i Norge. Så här, Trondheim, vi skulle flyga till någon norsk festival. Så det var till och med i Skandinavien. Våra kära grannar i Norge, de bara, fuck you, den jävla svensk, här ska du få ett finger. Den jävla pundare. Han var bara, jag har halsfluss.
Ja, Ja, men som jag berättade i introt 1995, om vi går tillbaka till det året, så var det ju en spänning mellan Tupac Shakur och The Notorious B.I.G. Det var också en rivalitet mellan Oasis och Blur, som jag däremot inte nämnde. Det var ju den här rivaliteten mellan de brittiska bandens fans som nådde sin kulmen just det här året under sommaren 1995, ofta kallad då The Battle of Britpop. Blur släppte sin singel Country House samma dag som Oasis släppte Roll With It. Och Blur vann då det här slaget, säger man, för att de lyckades nå nummer ett på UK Singles Chart. Och det här fick ju mig att tänka, eftersom det var så mycket rivaliteter och sånt mellan både rappare och även band. Så Backyard Babies, har de haft någon rivalitet under åren?
Ja, men jag måste bara, jag kommer att tänka, alltså jag tänker liksom, varför kan det inte bara vara så här sköna, lite så här töntiga pop-rivaliteter? Där man bara bråkar om en första plats istället för, som det är idag, fucking automatvapen och dödsskjutningar till, precis till höger och vänster. Det ska inte skylla bara på rap-genren. Alltså. Det är inget soft. Ska man ha bråkband emellan, ska man bara bråka. Man kan bråka online och så kan man bråka om första platser.
Ja, men jag tror det kan vara bra också i vissa fall att ha en rivalitet, för att det pushar dig lite extra.
Ja, det skulle säga kan vara bra vapen. Alltså. men absolut. Det där är ju skitroligt. Ja, Backyard Babies hade en väldigt rolig beef med Hardcore Superstar i början. Och den här var ju helt så här... möjligen så eldade väl kanske banden lite grann på den också, men det var någon så här som tidningarna helt plockade upp liksom, att det skulle vara så här, jag vet inte, det var Göteborg, Stockholm och två band i samma skär. Jag tror det började med något uttalande, för Hardcore Superstar var förband till Backyard Babies på ett gig i Göteborg. Och på den tiden hade vi en sån här glittrigt backdrop som man kan ha på sån här strippklubbar eller så här, som hänger och slänger i bakgrunden där. Och då var ju, det hängde ju uppe när Hardcore Superstar var förband till oss. Och då gjorde de en så här fotosession, live-foton därifrån, och så våra starka syntes. Så det hade de på sin, tror jag, baksidan på sin debutplatta. Så då tror jag någon i Backyard Babies, kanske var jag vet inte, så här, lackade ur på att de hade så här, vårat coola backdrop. Köp ett eget jävla backdrop och gör den här bilden. Någonstans tror jag var lite där det började. Sen var det framåt. Sen tror jag Jocke Berg sa någonting spydigt och drygt om att han var mycket bättre sångare än sångaren i Backyard Babies. Vilket jag då blev skitsur för. Men idag så tänker jag så här, ja men det är klart att han sa det. Han är ju en mycket, mycket, mycket bättre sångare än Micke Borg. Helt legit uttalande. Han kanske bara konstaterade fakta. Ja, så är det. Men sen höll det där på lite fram och tillbaks. Och det var väl egentligen mest på skav. Men det fanns, och det här är också så roligt, det här är innan mobilkameror och innan internet och innan allting spreds som en löpeld online. Det finns ett par foton på när jag står på en parkeringsplats utanför ett ställe i Berlin, utanför turnébussen, jättefull en morgon, och har fått en Hardcore Superstar-tröja utav ett fan dagen innan. Och bara så här, superprovocerad det där. Nu jävlar ska jag elda upp den här. Så jag står påhejad av någon crewmedlem och det var på den tiden jag hade så här sippotändare. Så att jag hade en så här sippotändvätska i handbagaget, typ, inte fan vet jag. Helt idiotiskt. Står där och sprutar så här sippovätska och tänder eld på en Hardcore Superstar tröja och så fotar vi det, står så här bara jävla beep. Ja. Men det finns ju bara i pappersformat ett sånt foto någonstans liksom. Det finns ju inte online, så det går ju aldrig riktigt bevisa. Det var rätt kul. Och sen var det, tror jag, för inte så här superlänge sen, såklart Dregen hade sagt något klumpigt plumpt om Hardcore Superstar. Men jag menar, dels så tycker jag skitbra om det där bandet, och jag menar, varje gång vi träffas så är vi såklart supergoda vänner. Så det var ju egentligen bara en, ska vi säga, men nästan kanske tjäna lite grann på att folk trodde att det var lite beef, framförallt media. Och det tror jag många rockband håller kvar vid lite grann, att det kanske att säga, de tjänar båda får press på att det är en beef, för att egentligen är de bara superbra polare. De bara garvar sig bakom kulisserna liksom.
Ja, men jag skulle vilja säga att man nästan inte ser det längre. Nu känns det mer som att alla håller varandra om ryggen och försöker,
men han är så
liksom
jävla mesiga idag. Du vet, det finns vi höll ju på att få riktigt mycket stryk utav Sepultura en gång.
Oj, ja. Ja, det är ingen fan man vill bråka
med. Och det var då efter att Max hade hoppat av, och de hade den här fått den här stora svarta snubben, vad han nu heter, liksom, som tog över och sjunga i Sepultura efter Max. Dregen hade sagt i vanlig ordning då i Kerrang, han hade fått liksom uttala sig om några nya skivreleaser, och då var det bland annat Sepultura med den här nya sångaren då. Och då hade Dregen sagt, Sepultura is more dead than disco. och så hamnar vi på en festival med Sepultura. Vi sitter i godan ro och vi har kommit dit, vi är i Spanien, i våran loge. Bara sparkas jävla logedörren upp, och så inkommer han då, den nya sången i Sepultura, med hela bandet och crew. De är så här typ 10 pers. Och du vet de jävla brasilianarna. We're not into your fucking shit glam, glam sleaze rock, motherfucker. Bara skriker. Och vet, vi bara sitter där, jag, Dregen och Peter, och bara, då säger han så här, det är bara, we believe in the freedom of speech. Och då kommer han av sig så här, och så bara vänder de på klacken och drar. Så här skrämseltaktik bara. Ja, jag tänkte vilka jävla mesar. Det blev ju inte ens något handgemäng eller någonting. Så går vi upp på scen och så säger man något drygt i micken där igen alltså. Men det kunde ju uratat. Eller hade pressen varit där och plockat upp det här, så kunde den där historien blivit ganska mycket uppblåst, kan man säga.
Oh ja, eller någon filmar med någon liten handkamera.
Men jag tycker det är egentligen, det där är ju en grej. Men de roligaste bifarna idag, det är ju ändå så här inom ja, nu ska jag säga, jag som skojar om Dregen så mycket, eller med vår relation. Men du vet så här, Liam Gallagher och Noel Gallagher,
ja, ja.
Oasis.
Ja.
Det är ju, jag och min kompis Albin, vi har ju liksom som vi brukar skicka så här de roligaste Liam Gallagher citaten till varandra hela tiden, och de slår ju liksom, han slår ju knut på sig själv och slår ju rekord hela tiden. Det absolut sjukaste Liam Gallagher nyligen sagt om sin bror Noel, det var när han blev han fick en fråga om sin far. De verkar ha en riktig risig relation till sin pappa. Han har väl typ varit på ett Oasis gig tidigt i karriär, och sen sa väl Liam, fuck you, jag vill aldrig mer se den och sånt där. Mm. Och så frågade han att, nej men våran pappa slog alltid Noel när vi var små, men han vågade aldrig se på mig. Men jag förstår det, för Noel var så jävla ful och svag.
Nej.
Såna saker. Och så varje gång Noel Gallagher twittrar någonting och skriver på sociala medier om när han promotar ett gig eller någonting, så är alltid Liam Gallagher där och kommenterar.
Ja.
Hela tiden, bara drygheter. Så att jag kan säga att den där beefen mellan Liam och Noel, den är ganska rolig. Kan vara kanske fortfarande, eller fortfarande kan säga att det kanske är lite staged idag. Bara för att det är kul grej liksom. Och de kanske bygger upp spänningen inför en eventuellt återförening. Tror du det?
Jag vet inte tusan alltså. Jag tycker att det verkar... Ja, de har hållit på med det här så länge, ja, och så aggressivt.
Och han
att...
säger rätt elaka grejer,
ja,
Liam.
Exakt. Tyvärr tror jag att det bara är riktigt sorgligt och att de inte kommer göra något. Men fast när pengarna slängs fram på bordet, jo, någon gång kommer de göra det. 1 miljard för en turné liksom.
Men alltså på tal om Oasis, 1995 är ju veckans år, och nu är det dags för det här.
Årets låt pratar
årets
vi
låt.
Då om.
Ja,
där vi tar fram och vi gräver djupt i liksom musikkatalogen på detta år som vi då är på. Och du tyckte jag hade grävt lite för djupt när jag hittade Shaggy. Men det var ju inte årets låt. Men vad har du valt? Jag misstänker att...
Jo, men vi pratade om den här beefen mellan Blur och Oasis. Oasis släppte ju sitt andra album, What's the Story, Morning Glory, 1995. Och jag måste säga att jag alltid älskat Oasis. Jag såg dem på första plattan på Roskilde-festivalen. Det var så jag blev liksom helt golvad av Oasis och deras gitarrvägg. Med bra mycket mer gitarr live än vad jag är på platta. Så jag var ju otroligt peppad på den här andra plattan. Och det finns ju så otroligt många bra låtar. En del är ju helt sönderspelade. Men Wonderwall till exempel, som man har hört till leda, är ju ändå en av världens bästa låtar.
Mm.
Don't Look Back in Anger och så vidare. Så att för Oasis var ju 1995 ett riktigt brakår alltså. Och jag har ju valt en låt som jag tycker är... om det blir en återförening med Oasis, nu vet jag inte exakt vad du kommer hoppa in i låten, men då får, alltså får gå så jag pratar om det. Tänk att se Noel och Liam återförena med Oasis, och så öppnar de hela giget med den här låten, Morning Glory från 1995.
You might.
jävligt bra.
Morning Glory alltså. Mm.
Fan. Oasis när de var som absolut bäst.
Ja, grymt. Då fick vi med Oasis också. Jag har ju valt något helt annat. Det är ett amerikanskt rockband jag har plockat fram här faktiskt. Och var den första... Nej, det var det inte alls. Det var den andra CD:n jag någonsin köpte. Den första var Nirvanas Unplugged and More. Den andra var däremot... Ska vi se om du kan räkna ut vilka det är då jag pratar om. Tragic Kingdom.
Oh, no doubt.
Jajamän.
Wow.
Och favoritlåten jag har på den plattan, den kommer här.
Så, vad coolt, jag visste inte att du gillade No Doubt.
Älskar, den här platsen spelar jag på repeat hela tiden. Så jag kan fortfarande liksom alla texter, tror jag, på varenda låt.
Men det är lite impa att jag tog det på albumtiteln.
Ja, grymt.
Jag älskar också No Doubt. Du vet, jag känner deras manager, en snubbe som heter Larry Tull. Han var manager åt Social Distortion för länge sedan. Det var så lärde jag känna honom. Så han, vi är kompisar på Facebook bland annat. Så han la ju upp massvis med No Doubt behind the scenes klipp när de uppträdde på Coachella tidigare i år alltså. Jag vet inte hur länge sedan det var de, innan de hade spelat sedan de gjorde det där giget alltså.
Det var ju decennier sedan, känns det som i alla fall.
Innan dess, ja, precis. Ja. Så att, och de var så jävla bra. Gwen Stefani är ju lite grann av alltså dels då genom hela No Doubt, men sen även hennes sologrejer. Hon tog det upp till en helt ny nivå genom MTV och alla liksom trendiga prylar liksom. Och sen såklart hennes privatliv, numera då gift med countrylegenden Blake Shelton. De har även gjort en hel del supersmörja countryduetter med som jag älskar.
Ja, och då kommer vi alltså lägga liv i spellistan nu igen. Vi lägger in de här två låtarna i minnesluckan spellista som finns på Spotify.
Ja, det gör vi.
Ja.
Men jag måste bara säga, Gwen Stefani, hon åldras inte. Har du tänkt på det?
Nej, det
kan du fundera på till nästa vecka vad det beror på. Säsongspremiär av Minnesluckan, jag och Jan Innanfors, är lite som barn på julafton. Vad sa vi? Kosläppet, man släpper ut. Vi är tillbaka i våra studios. Det kanske låter helt sjukt att vi
och
är glada för
det. Och jag är en sån här kossa som ser inte ut och lärt sig gå riktigt ännu.
Du har inte fått vara ledig så mycket som jag. Jag var ledig och sjukstöd, det har vi pratat nog om. Man ska inte manifestera det där, för då blir det så. Det blir en hela verklighet. Vi har adderat en ny feature i alla fall inför den här säsongen som vi kallar för lyssnarberättelser. Och jag flaggar redan nu för att, om jag låter lite tjatig, men har du en sjuk, rolig, galen you name it, historia, kan handla om vad som helst, ju knäppare desto bättre, ifrån något specifikt år då som du gärna vill dela med dig av. Du kan vara anonym såklart, eller ännu roligare om du säger vem du är. Så maila den till nicki@rockklassiker.se eller janne@rockklassiker.se eller skriv DM på våran Instagram, så plockar vi upp den om den är rolig, vi tycker den passar här, och så, ja, så kan det bli en riktigt, riktigt rolig session helt enkelt. Och vi har ju fått in en hel del redan nu till säsongspremiären, och jag tänkte jag skulle läsa en ifrån Micke Jansson, och jag förutsätter att han är bosatt i Östersund, för det handlar nämligen om Storsjöyran, Östersunds flaggskeppsfestival kan man säga.
Har Backyard Baby spelat?
Ja, och det kommer jag komma till. Hej Nick och allihopa, och tack för alla garv hittills och alla kommande garv. Östersund, sommaren 97, Storsjöyran stundade och jag står fram emot att vara nykter denna sommar, men ack vad jag bedrog mig. Det låter lite som du, Janne. Jag hade en plan, gick den åt helvete. Andra dagen på Storsjöyran, den fjärde med förberedelser, så var man ganska mör av allt jobb och lite annat. Ingen sömn och massa öl, både rinnande ner för strupen och alla öl som vi serverade. Tältet var på Stora torget, mitt på festivalområdet, så det var många som kom in. Tillbaka till dag två. Klockan 15.00 kommer in en kille och beställer en ljus öl, och jag häller upp den och sen serverar den, och så säger han att han vill ha en mörk öl istället. Jag tänker, vad fan? Jag tittar på han, greppar ölen och säger, en mörk öl kommer snart, jag ska bara lägga tvåan i den, och så vänder jag mig om. Och så plötsligt så säger han att han nöj sig med en ljus öl. Det där, vadå, han menar att han skulle bajsa i ölen.
Ja, jag tolkar det så.
Jag tolkar det som det också.
Men det tyckte jag inte ens var det konstigaste. Det konstigaste tycker jag att man vill ha en mörk öl på en festival en sommar. Vem fan vill ha det?
De som jobbar med mig i alla fall och köade tyckte att det där var väldigt roligt och höll på att dö av garv. Vi hade redan börjat på våren leva efter tesen var dig själv en stund och bar också de tröjorna med budskapet hela sommaren eftersom vi var sponsrade av trumvirvel Norrlands guld. Precis, Norrlands ö står här precis. Det var en underbar sommar med mycket skratt och underbara människor. Micke Loffe Jansson, tack för den där bajshistorien Micke. Först ska jag bara säga att Storsjöyran är faktiskt en riktigt, riktigt rolig. Eller det var en riktigt rolig och galen festival.
Ja, jag har aldrig varit där.
97, det här året som Loffe pratade om då, där lirade Helicopters. Året efter lirade Backyard Babies på Storsjöyran. Och sen försökte jag kolla om vi har lirat där någon mer gång. Men så kom jag på att det har vi ju inte, för vi blev ju portade ifrån Östersund. Framförallt från SAS Radisson-hotellet. Och jag tror att jag har berättat det någon gång i förra säsongen. När jag och Dregen sprayade New York Dolls och punkrock över hela väggarna på hotellrummet. Och sen gjorde en fotosession. Det roliga är att den här bilden på mig och Dregen hänger fortfarande i receptionen på SAS Radisson i Östersund. När vi är, har varit vakna i typ 2 dygn och efter spelat där. Och är så jävla fulla. De andra någon fotograf skulle ta det här rockfoton.
Ja.
Så det hänger i en sån jävla utställning. Men vi portade därifrån. Vi får inte komma tillbaks till hotellet. Och uppenbarligen fick vi nog inte komma tillbaks till festivalen heller. För vi har aldrig lirat där efter 98. Så det hör du Loffe. Så kan det gå. Tack för den storyn. Jag kommer också tänka på det där med att jobba i bar. Har du jobbat i bar?
Nej.
Jag hoppade in en gång och gästjobbade. Det är ju superlänge sedan.
Jag står alltid på andra sidan.
Ja, jag vet. Och det här var när jag fortfarande bodde kvar i Nässjö. Ska jag hjälpa till på någon lokal krog där. Då kom det in ett MC-gäng. Riktigt stora snubbar så här med väst. Bara, vi ska ha tequila. Jag bara, du vet, då hängde den så här tequila i något så här bälte med massa tequila glas som patroner i den här baren. Tänkte så här, ah, men fan, nu ska de få tequila med style. Jag bara tog ner den där, skulle stå impa och vet, kör, vet, man gör så här en jävla Tom Cruise-scen. Man bara rrr, eller, häller upp tequila. Och de det var ju bara att det där var ju bara en så här souvenirprydnadsgrej. Så det var ju vatten i den här tequilaflaskan. Så du vet, de står där jävla MC-gänget och bara shotta tequila. Så bara, vad fan är det här? Och de var helt säkra på att jag försökte blåsa dem. Jag hade tagit betalt liksom och de skulle bara jag skulle lura dem att dricka vatten. Jag har ingen aning om det. Så det blir ett sånt jävla bråk. Jag har precis serverat er 15 tequila. Det är den bästa flaskan som hänger här på väggen. Så kom jag och bara, nej Nicke. Det där är bara en pryd. Nej, det är bara vatten i den där. Ja, fick man krypa till korset. Så att sen dess har jag faktiskt aldrig mer stått innanför baren.
Jag har ju serverat en polare, på tal om bajsöl då, en riktig bajsdrink, bokstavligt talat. Den är kanske lite magstark, men jag kortar ner den lite.
Jag visste att det skulle komma en sån.
Det här var ju åren när jag, som jag har tidigare sagt, i Ystad liksom, när man krökar med ett gäng där man ville inte däcka och sånt, för då kunde man råka ut för vad som helst. Och jag råkade ju då ut för att dagen efter festen be om ett glas vatten till en polare. Och han gick och hämtade ett glas vatten, sen drack jag upp det och sen fick jag då se mer lära att han hade ju såklart ollat det vattnet. Och då kör jag att man ska ha 3 gånger tillbaka, så vi skulle festa vidare på kvällen, så jag gick hem om med en sån här liten fotoburk. Kommer du ihåg dem? Där man hade filmen från fotorna.
Yep.
I plast typ var det ju. Hem med en sån, löste mina behov på toaletten och fixade ihop så, skakade ihop så att det var fint. Då var både ettan och tvåan där i. Och sen en liten sats också, för att det ska ju vara 3 gånger så mycket.
Och sen, nu ser inte du mig, nej. Du ska lyssna.
Och sen så hem till polaren där vi ska ha festen. Och då känner jag fortfarande att det här är inte 3 gånger värre. Det saknas en ingrediens. Det finns 3 ingredienser i den. Men det saknas något. Och då hittar jag, för polaren hade en sambo. Hennes gamla tamponger blötte jag ner och hällde ner lite sånt också. Och sen serverade jag det. Och då var det bästa, för då visste ju alla om det. Så alla bara... Och han då får reda på vad det är och tänker så här, fuck it, och börjar döna resten också. Det tyckte jag var starkt av honom.
Fy fan, jag tänker mest på den här fotoburken. De var ganska bra, för de var jävligt de slöt till väldigt bra. För jag vet att vi brukade smuggla skunk i de här, alltså braj som luktade jävligt mycket. Men det luktade ingenting.
Aha.
Du bara... alltså,
jag vet inte, alltså, jag bara skunk. Varför trycker ni ner en stackars skunk där?
Men de här svarta filmrulleburkarna,
ja,
du menar jag?
Ja, det var en sån, ja. Ja. Mm.
klockren liten detalj från en Ancient Times.
Ja, jag vet inte vilken av våra smugglingar
det
som
var
är
skit,
värst.
Det var skitäckligt för fan, Janne. Det var fan äckligaste på länge. Någonting som väldigt många har gjort den här sommaren också är ju att kolla på OS. Har du tittat på OS?
Ja, fast på ett litet annorlunda sätt kan man säga. För jag vill bara se de här sjuka grejerna.
Men du brukar ju sitta som klistrad, fast det är kanske fotbollen. Alltså det är inte all sport. Det är
ja,
inte...
men i år har det varit annorlunda för jag har ju sänt under sommaren. Och då har jag inte velat rapportera om just sporten, utan jag har rapporterat om de sjuka grejerna som händer runt omkring, som spionageskandaler, om någon full curlingledare som är ute och spyr ner någon barbänk och massa sådana grejer. Liksom.
Jag håller mig fast slaviskt vid min nyhetsdetox, och det innefattar ju i allra högsta grad sport också. Inget ska inte konsumeras några nyheter här, men jag har ju ändå fått, man kan inte, genom att jag öppnar bara sociala medier så kan man inte låta bli. Det är den här boxaren ifrån Algeriet, det är skytten ifrån Turkiet, det är massa svenska guld, massa svenska medaljer generellt, och sen
stavhöjdhopparen med en penis.
Precis, va?
Ja, han hade så stort paket så han rev stolpen, så han går ju viralt nu. Han blir lite kvinnoversionen av Huck Tourgirl, eller manliga versionen av Huck Tourgirl just nu.
Oh wow, okej. Okay. Det var en annan grej, men den kan vi ta en annan och sen, men sen i och med att jag är ändå lite intresserad av just ridsporten, så var det ju inte så roligt för svenskarna. Det blev ju våran världsstjärna Henrik von Eckermann. Han gjorde ju Nicky Borg helt enkelt. Han blev avslängd. Hästen ville åt ett håll. Det blev lite svårt att styra, och sen var det bara på väg in mot en vägg, och då gjorde hästen en tvärnit och där flög. Alltså om världens bästa ryttare kan flyga av på det här sättet, så behöver inte jag skämmas att jag gjort det heller i tv. Men det såg ut ungefär så när jag flög av också. Det finns oftast inga så här snygga sätt att flyga av en häst. Man ser rätt så här kass ut.
Men finns det ett sätt att landa så att man inte ska ha ont i en månad liksom?
Man kan ju försöka köra någon sån här jävla rullning som man får lära sig. Man ska så här, ja, men när man lär sig åka skidor.
Rodeo cowboys,
ja,
typ.
Ja. Alltså, nej, när hästen tvärnitar, då är man ju, flyger man ju som en vante oftast liksom. Så det var ju inte så kul för svenskarna inom ridsporten nu, men jag tycker ändå, säsongspremiär då, det har hänt så mycket grejer den här sommaren, så vi kommer säkert prata mer om det nästa vecka också. Men en grej, alltså jag har varit på så jävla mycket konserter.
Ja.
Det började ju liksom då redan innan sommar med hela den här Taylor Swift-hysterin som nu då uppenbarligen fortsätter. Men jag har varit på Bruce Springsteen, jag har varit på Pink och massa små konserter. Men en grej, här vill jag höra lite din, vad du säger om. En grej som slår mig, att varenda gång det kommer något sådär, det var framförallt på Pink-konserten, skulle vara en jättefin låt och man står där lite med tår i ögonen och alla upp med sina jävla mobiltelefoner på med ficklampan. Det var lite så här trevande den här grejen i början när mobilerna precis hade kommit och alla hade inte en ficklampa på mobilen. Det var bara, ja, du har en sån mobil med ficklampa, wow! Men det var ju fortfarande den här övergångsperioden, det var ju fortfarande ingen som hade tändare i fickan. Men backa då till exempel till där vi är idag, 1995. Då hade ju alla en cigaretttändare i fickan. Och även om du inte rökte så hade du med dig en tändare. Eller du hade med dig 10 tändare, för du ville inte att du skulle ta slut gasen till din favoritballad. Du vet, och så upp, let me see your lighters. Och alla upp, du vet, tänk den här hårsprayen med på 80-90-talet i allas hår. Och så står alla i publiken med en cigaretttändare.
Fullständigt livsfarligt.
Men det var ju helt naturligt. Sen så tog lite där ur och sen tog mobiltelefonen över då. Det är ju jättefint ljus, mycket mycket säkrare med mobiltelefoner. Men det var ju lite mer rock and roll med tändare. Man brände sig på tummen, var helt svart.
Ja, just det.
Du vet, och med risk för att elda upp personen framför.
Men alltså, jag kommer ju inte ihåg ett enda fall där det är något hemskt som händer.
Precis, det
är
exakt konstigt. Det jag tänkte också. Försökte komma ihåg så här, har det hänt någon så här shit, galen man i publiken eldade upp alla sina polares hår? Alltså det var ju inget så här. Man hade sträckt upp den så högt man bara kunde, och så hade man så här respekt för att det här är en öppen låga.
Ja.
Men att man bara fick det. Tänk idag, du vet, det är så jävla mycket regler hit och dit. Väskförbud, fan hans morster. Vad har du i din väska? 15 cigaretttändare. Varför det? För till balladen.
Till balladen.
Har du fått åka in i tullen också?
Ja, oh, herregud. Alltså, in och följ oss på sociala medier också. Där heter vi Minnesluckan, där du då också kan skriva ner en historia om du har en. Så fortsätter vi med lyssnarhistorier hela den här säsongen, tycker jag.
Ja, sjukt kul att vara igång. Och vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Hej då!
Podplay, en del av